Välkommen till podden, Jonas.
Tack så mycket, Niklas. Välkommen du också.
Tack. Förra veckan lovade jag ju att vi skulle spekulera mer i vattentemperatur och väder den här veckan då, kring swimrun, den här swimrun-serien.
Ja.
Borås mini pytteliten swimrun-serie. Eller vad det nu hette.
Borås swimrun sprint series.
Ja, just det.
Jag tror att det ändå har manifesterat sig som tilltalsnamnet till det här alternativa projektet som vi nu driver.
Just det. Ja. Vi har ju planerat de sista detaljerna här precis innan inspelning. Och jag vet ju nu att...
Och då är det detaljer som exempelvis bullinköp.
Ja, precis. Hur, ja.
Kaffekokning.
Ja.
Flaggbärande.
Flaggputsning.
Ja, flaggputsning.
Ja.
Kartutskrift.
Precis. Och eventuella riktningsskyltar för simigångar så att inte någon förvirrad person simmar till fel uppgång.
Ja, nej, precis. Vi har diskuterat, vad kallas den? Worst case scenario.
vad heter det? En sån krisplan.
Krisplan. Beredskapsplan för vår träningstävling.
Just det.
Vad händer om någon simmar till fel flagga? Nej, men då diskar vi den personen för dumhet bara.
Ja, eller så får de en extra bulle för att de tränade extra mycket. Simmade längre än alla andra.
Eller typ så här för att de, precis, just därför att de uppvisade samma brist på impulskontroll som ett husdjur ungefär.
Precis.
De flaggade med någonting i ögonvrån där och genast så byter man riktning så här. Ja, det är en kanin.
Eller hur? Ögonvrån är ett mycket finare ord än periferin.
Ja, kanske.
Tycker jag.
Ja.
Jag vet att du testkörde banan här häromdagen.
Igår kväll faktiskt.
Ja.
Sent igår kväll. Och man behövde inte vara väderspåman för att gissa hur vädret skulle vara under från några dagar innan där. För det var ju varit ganska halvdåligt väder i Borås, om vi ska välja. I fredags, nej det var väl i lördags tror jag, då kom ju det något sånt här sensationellt hagel-oväder som drog in.
Ja, jag satt i bilen då. Jag svängde ju in i en sån här tvätthall för att jag trodde att min framruta skulle komma in i bilen.
Ja.
Så jag snabbt svängde in i en tvätthall och parkerade mig där tills det hade blåst över.
Ja. Så det gjorde väl inte heller sitt för att höja vattentemperaturen. Det blev väl en tillfällig tillbakagång där i vattentemperaturen.
Det får man gissa.
Från eventuellt tvåsiffrigt till enkelsiffrigt.
Men vad gissar du då efter gårdagskvällens simning?
Drivor med hagel är ju inte så att det blir jättemycket varmare. Nej, men det var faktiskt det var väldigt rimligt i Pickesjön. Jag skulle... Ja. Min inre termostat vill ändå hävda att temperaturen i Pickesjön var 13 grader igår.
Ja.
Mellan 12,5 till 13 grader. Och nu har vi ju ganska bra väder faktiskt ute och kommer vara till Pomsta. Så jag tror att det kommer ligga snarare 14 grader på Pomsta.
Eftersom det är swimrun vi pratar också så bryr man sig egentligen inte om vattentemperaturen, utan det är ju härdade människor som kör. Temperatur kommer det vara.
Ja, framförallt. Precis. Framförallt finns det ju inget reglement att förhålla sig till. Det är ju när man arrangerar en riktig... Det här är ju att betrakta som en träningstävling. Men när vi arrangerar då tävlingshelgen Borås Triathlon, Borås Swimrun, så är det ju bara för triathlon som man egentligen bryr sig om vad det är för vattentemp. För det finns ju regler. Så. Mm. Swimrun, det är ju verkligen skitsamma. För det vet man att veckan innan så har man arrangerat swimrun ute i Stockholms skärgård. Där det har typ varit 7 grader och så här. Och
precis.
Det är bara och ja.
Det är vad det är.
Ja, men det var det. Mm. Och folk kommer att acceptera det för vad det är, för att alla andra kör.
Ja.
Liksom. Och så, ja, det är liksom ett annat förhållningssätt till det.
Eller hur?
Triathlon är ju, så fort man har regler kring det så blir folk lite så här nevrotiska kring att frågeställningar kring hur man förhåller sig till reglerna.
Mm.
Och triathlons regler, vattenreglerna, är ju otroligt löjliga liksom. De är ju så otroligt överdrivna. Så att de är ju
vi
så
pratade väldigt... precis här om hur komplicerat det är att logga in på olika saker med, man ska säga, tvåfaktors identifiering med mera.
Aha.
Men om man vill prata om något riktigt komplicerat så är det väl de här vattentemperatursreglerna i triathlon.
Ja, som då man ska också ta hänsyn till hur lång distansen är, hur lång förväntad tid samsta deltagaren ska ha och också förväntad lufttemperatur. Och
just
så ska allt det sättas in i någon tvåfaktors autentisering. Och sen så ska man lägga någon form av Ockhams rakkniv och pi i samma ekvation där, så får man ut en variabel som man sen får jobba med.
Precis.
Ja, lite så är det.
Ja.
Eller så säger man bara så här, det är sommar och det är triathlon så vi kör.
Precis.
Oavsett vad vattentemperaturen visar.
Ja.
Det, folk har ju våtdräkter på sig. Vad kan hända? Hade det varit 30 år sedan så hade man inte ens diskuterat det. Man bara kört. Så det är bara så här, kan du inte simma? Så, eller tål du inte kallt vatten? Nej, men då har du nog valt fel sport.
Så är det inte nu för tiden.
Nej, så är det inte nu för tiden. Så att, men vi ser i alla fall fram med tillförsikt till på onsdagen. För det är hyfsat vattnet.
Härligt.
Det är korta simningar. Längsta simningen är 160 meter.
Mm.
Och total simsträcka på ett varv är 350 meter.
Har man kört två varv?
Två varv, ja.
Härligt.
Mm.
Vad ser den här nyss nämnda lufttemperaturen ut att bli då? Det, ja, man ändå är intresserad. Kommer det solen det, skina? Och...
Det är ett typiskt svenskt försommarväder. Det är lite grann egentligen av varje. Ungefär okay. Som en väderprognos på rapport. Det är lite så här, det är växlande molnet med inslag av sol, regnskurar, dimma, moln, hagel, okay. Eventuellt snö, drivis
och kanske en solförmörkelse.
Ja,
men det är bra, då vet man ju vad man har
väntat
sig.
Ja, men ungefär så, va?
Ja.
Temperatur någonstans 18 grader plus minus 15.
Ja, härligt.
Men det finns några platser kvar. Vi har ju maximerat startfältet till 50 personer.
Mm.
För att hålla oss till de här officiella riktlinjerna som finns.
Just det.
Och vi har väl ett litet fåtal platser kvar om man vill gå in då på våran anmälningslänk som finns på Borås Swimruns Facebook-sida. Och det här är ju ett litet träningsevent vi kommer ändå att markera upp en väldigt fin bana. Det kommer finnas flaggor, det kommer finnas riktningspilar, det kommer finnas snitslar, det kommer framförallt att finnas fika med bullar, saft, frukt och salva efteråt.
Salva.
Ja, salva.
Det är bra. Salva.
Salva
är alltid bra.
Och en kram. Nej, inte en kram förresten. Får
inga
inte
kramar.
Nej, inga kramar.
Men en armbåge.
Ja, en armbåge kan man få.
Ja.
Ja. Nej, men man kan få en kopp ljummet vatten och en örfil om man går i mål.
Det gillar det.
Ja,
örfil precis. Är kanske inte riktigt okej i och för sig. Då får du ha plasthalska på
det. Just det. Men så kommer vi att låta ut en hel del priser också.
Ja.
Så det kommer vara ett härligt event. Vi tar 250 kronor för deltagande. Men vi vet att det kommer bli en riktig folkfest i miniatyrformat. Den lilla minimalistiska folkfesten. Entusiasmen kommer i alla fall att
vara individualistfest,
ja,
kanske.
Ja, precis. Ja. Ja, men det blir ändå väldigt kul att få arrangera någonting äntligen igen.
Kul.
Det kommer bli riktigt roligt. Och det här är ju målsättningen med våran Borås Swimrun Sprint Series. Det är att vi ska göra det nästan varje vecka nu under ett antal veckor framåt och tanken också att vi ska så att säga belöna dem som är med på många av de här tävlingarna då. Vi är inte riktigt framme i vad det kommer vara, men vi kommer att bjuda på startavgiften efter ett antal starter så liksom, så att man är med på fyra så får man en 50 gratis liksom.
Kommer det koras någon total segrare i slutet av den här serien?
Det finns det också naturligtvis idéer och tankar kring.
Mm.
Så vi kommer ju ha tidtagning och vi kommer ha banrekord. Så att det kommer ändå ha den egentliga tävlingens alla
attribut.
Absolut.
Ja. Men vi kallar utan kramen då.
Ja, utan kramen då. Men vi kallar det ändå en träningstävling.
Ja.
Eftersom vi vill inte vara förmätna.
Nej.
I de här sammanhangen nu då.
Det är bra.
Nästa datum är 4 juni och det är nästa torsdag.
Ja.
Så att vi kör nu på onsdag och sen så kör vi torsdagen därpå. Veckan därefter har vi faktiskt inte beslutat om än. Vi får se lite grann vad som händer i omvärlden med diverse kurser och andra evenemang och andra saker som människor i våra närhet arrangerar, så kommer vi tajma in det, men vi kommer i alla fall inte ha samma veckodag varje vecka eftersom då vet vi att det är alltid någon som man exkluderar permanent om man alltid kör en onsdag.
Precis.
Alltid någon stackare som alltid jobbar onsdag kvällar eller liknande då.
Ja.
Så vi kommer växla runt lite grann då, men vi kommer förhålla oss då till tisdag, onsdag, torsdag blir de dagarna vi kommer köra på.
Och starttid ungefär 18:00.
Sex, ja. Mm. Men give or take liksom. Men 6 är ju våran riktlinje. Sen om inte vi kommer igång för 5:00 eller 6:00. Det må ju vara hänt då liksom.
Ja.
Så att, ja.
Men kvällstid i alla fall.
Kvällstid i alla fall. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Och det tål ju att nämnas också att det är helt dåligt val för utrustning. Prata lite grann med...
Får man ha gummibåt menar du?
Nej, ja, det får man ju ha. Men det är ju, då har man ju omaket att bära med sig den på löpningen också.
Ja.
Ja. Pratade med en... triatlet från Borås då som vi diskuterade lite grann Han är inte så erfaren i swimrun, så han frågar liksom att fan, det är ju trögt att simma i skor, alltså, ska det vara så trögt? Jag bara, ja, men det är riktigt trögt. Och sådär, så ja, och jag har ju funderat på att köra. Kör jag nu den närmsta veckan, och då kommer jag att köra utan våtdräkt. Så ja, för att man får ju köra swimrun pants, för jag gillar ju verkligen inte att springa i våtdräkt. För någon som ändå har en sån lång bakgrund, som har varit ändå en sån inflytelserik person i swimrun-världen som jag är, eller som ändå är på det sättet, varit med från start, från ground zero liksom, och som har ett våtdräktsmärke, så tycker jag påfallande lite om att springa i våtdräkt.
Ja,
vem fan gör det?
Nej.
Typ såhär, välj valfri klädsel för att springa bekvämt. Våtdräkt, hands up på den.
Ja.
Jag bara, nej.
Aldrig hänt.
Va?
Det har aldrig hänt.
Nej, det har aldrig hänt.
Nej.
Sad, sa ingen någonsin.
Nej, precis.
Därför att det är jävligt oskönt att springa i iklädd neopren. Däremot är det, kan det vara en rimlig kompromiss när det är väldigt kallt i vattnet och sådär, som på Göteö. Men på våran tävling släpper vi släpper hästarna fria, så man får köra i swimpants. Man får till och med köra i badbyxor. Men den här killen jag pratade med idag, han simtränar ju liksom på Lidebergsbadet i våtdräkt, för han tycker det är lite kallt. Och han var så här, fan, jag tror ändå jag kör utan då. Nej, det tycker jag inte du ska göra.
Nej.
Jag tog av mig min badmössa igår och simmade, och det kändes som
kallt.
Ja, det kändes som det bet i huvudet liksom.
Var det som när man äter en isglass?
Ja, men det, huden krullar sig lite grann under håret.
Ja,
och då är jag ju väldigt okänslig mot kyla.
Ja. Hur är det att springa barfota där och köpa sjön?
Det är inte rekommenderat. Barfota skor hade väl kanske funkat.
Ja.
Ja. Men en rimlig kompromiss när det blir lite varmare i vattnet, det är att köra i swimpants och barkaka. Det ska jag göra sen.
Om man inte har någon sån swimrun-dräkt då, kan man köra i sin triathlon-dräkt? Det är omöjligt att springa den.
Det hade jag inte heller rekommenderat. Om man inte väljer att klippa, om man inte väljer att offra den triathlon-dräkten till swimrun-gudarna och därmed klippa armar och ben, då går ju det jättebra. Men jag hade ju absolut inte kört i en hel lång dräkt.
Nej.
Det är ju oerhört obehagligt. Det blir ju alldeles varmt och det blir väldigt klumpigt att springa i. Men däremot att köra en triathlon-dräkt, jag har ju vunnit tre i Göteö i en vanlig triathlon-dräkt som avklippt, så det funkar alldeles utmärkt.
Ja.
Men det blir kul Niklas.
Det blir svinkul alltså.
Och det sjuka är ju, jag sa det precis när Malin innan hon gick, att egentligen skulle vi suttit i någon form av krismöte nu, så, eller typ, så egentligen skulle vi varit i full färd med att packa trailers och så här för att ge oss ut till Almenäs.
Ja, det hade ju varit så att jag och Malin packade trailer och du stod och kollade väderleksrapporten frenetiskt och uppdaterade för varje sekund.
Grejen är ju
det
är så.
Det ser fortfarande ut som att det blir kallt.
Ja, nej, det hade ju blivit en, men jag menar, det är ju vad det är, men som det ser ut nu så hade det ju ändå blivit en trevlig helg. Vi har ju ändå så här i Borås nu 20 grader på lördagen och 18 på söndagen.
Eller hur? Det hade varit en fin helg faktiskt.
Det fin helg, men vad jag menar är att vi hade varit exceptionellt upptagna just nu med att förbereda då helgens event.
Eller
och jag kan ju inte annat än att säga att det känns lite märkligt. Nu har vi ju ändå ett event vi ska arrangera imorgon. Ja. Nej, på onsdag. Men det är ändå så här att det finns ändå en sån här att en tomhet eller avsaknad eller en... det känns underligt bara.
Ja, faktiskt.
För att det är liksom...
Det brukar inte vara så här.
Det är så här, bygger upp mot ett klimax och sen så kommer det... Sen så infaller då det här stora lugnet efteråt.
Ja. Lugnet kom mycket tidigare i år. Klimaxen hann aldrig komma.
Lugnet kom mycket tidigare, nej, och klimaxen får vi inte uppnå förrän möjligtvis i september. Jag hyser ju fortfarande stort hopp om att vi ska kunna arrangera våra event. Det känns så. Min känsla, som inte bygger på något annat än
din känsla
och synapserna i min hjärna, säger mig ändå att vi kommer nog kunna arrangera lopp i september.
Det är det
jag har inget fog för den känslan överhuvudtaget, annat än samlade intryck.
Nej.
Och synaps.
Kan gå åt båda hållen.
Det kan gå åt båda hållen.
Jag tror du har rätt. Det kommer nog bli tävling i september. Mina synapser säger samma sak.
Ja, du känner också så.
Ja.
Ja, du känner också så. Ja, precis. Ja.
Våra synapser kanske är som vad du vet, när kvinnor börjar menstruera ihop. Vi kanske umgåtts för länge så vi synapsar likadant.
Du menar det här typ som att ni och Jasper, så Jasper du också. Och lite grann så att det smittar.
Ja, fast det kan man ju nog göra med någon man inte aldrig har träffat innan.
Men du menar det är de biologiska... Det är
men
de
biologiska, om två tjejer bor ihop så börjar deras menscyklar liksom att korrelera.
Otroligt ovagligt. Är detta en vandringssägen eller är detta sant? Är det här sant?
Jag vet inte, men jag tänker hävda att det är sant.
Ja, men nu har inte vi bott ihop så mycket så att vi borde ha fått
Nej.
Samma.
Nej,
samma.
Riktigt så mycket har vi kanske inte umgått. Men ganska mycket. Men vi kanske har samma synapser. Skit i det. Det blir säkert tävling i september. Det hoppas vi.
En försenad, men ändå en klimax. Mm.
Men du, jag lyssnade på en annan podd här häromdagen. Alex och Sigge, känner du till kanske?
Oh ja, ja, ja. Jag vet.
Ja. De nämnde där i att de hade fått mycket frågor om varför de inte har tagit avstånd offentligt från Paolo Roberto och det här som han råkade göra häromdagen.
Just det.
Häromveckan. Mm. Och då hävdade de att vi har ju alltid tagit avstånd från Paolo Roberto. Det finns ingen anledning att göra det mer nu.
Men du,
vi har redan tagit avstånd från honom.
Ja, men ändå, jag måste bara, vilken konstig uppmaning eller vilken konstig fråga så här, varför har inte ni offentligt tagit avstånd? Typ så här, typ saker man ska ta avstånd från idag. Regimen i Iran.
Ja.
Torterandet av små katter.
Ja.
Dränkandet av hundvalpar.
Yes.
Förstörelsen av, du vet så här, det finns ju tusen grejer så här. Nedhuggningen av Amazonas, jag tar avstånd från den idag. Typ så här, man har en lista av saker man ska ta avstånd från.
Hur gör man rent praktiskt när man tar avstånd?
Ja, precis. Och,
jag vet, vad jag vet så har jag aldrig varit nära regnskogen i Amazonas. Så det är ganska stort avstånd till den hela tiden.
In order to, eller liksom för att det ska kännas rimligt att behöva ta avstånd från, så borde man ju då från början ha haft ett nära förhållande till.
Ja.
Så att såvida inte Alex och Sigge var regelbundna, inte vet jag, affärspartners, fikakompisar eller vad det nu är, tillsammans med honom, så borde det
inte finnas. De kanske tränade på samma boxningsgym.
Ja, men såvida inte de hade en personlig, såvida inte de firar jul ihop, så kanske inte det borde finnas någon, eller inte ens då, för då är de med. Men om de inte hade en affärsmässig relation, varför ska de förväntas ta avstånd? Det är ju så märkligt.
Eller hur? Och typ, det tyckte ju de också. Ja. Och det var därför de sa det. Vi har väl alltid tagit avstånd. Vi har väl redan tagit avstånd från honom.
Och det är ju ändå ett roligt svar.
Ja. Men
det är ändå...
tänkte jag på dig.
Mm.
För att du har väl också tagit avstånd från Paolo tidigare?
Ja,
eller mindre.
Vi har väl... Men det har jag ju ändå inte gjort, för att säga. För att jag har ju faktiskt alltid hyst... Jag har ju ändå... tycker jag är en ganska bra förmåga att skilja på sak och person.
Ja.
Så jag har ju varit djupt oense med honom i sak. Typ huruvida pasta är ett förträffligt livsmedel eller inte.
Mm.
Vilket ju jag med en fas vill hävda att det inte är. Jag kan ju tillstå att det kan vara ganska gott. Medan han då vill ju tillstå att... Ja, han driver ju med tesen att LCHF-människor är dumma i huvudet och sådär. Just det kan man ju nästan citera honom ifrån, att äter man LCHF blir man dum i huvudet. Nu visar ju dock hans handlande att det är uppenbart att man kan bete sig ganska dumt i huvudet även på andra kosthållningar då.
Ja,
bevisningen då.
Nu, precis. Och kanske inte ha jättemycket med kosthållningen.
Nej, kanske inte ha jättemycket med kosthållningen. Och jag vill absolut, kommer absolut inte vara den som sparkar på någon som ligger i det här fallet då. Nej, så vi har väl varit lite oense i sak bara. Vi har aldrig haft någonting emot honom som person. Faktum är att jag har respekterat honom väldigt mycket som person och tyckte att han har varit driftig och duktig. Och därom råder ju väldigt lite tvivel. Det har han ju faktiskt varit.
Mm.
Och tycker väl att det som vi ser nu är...
Du tycker väl att det är rätt att de har tagit bort hans böcker från...
Jag måste säga det, Niklas.
Är det Bokus?
Nej, det och Adlibris också.
Ja.
Vi måste ändå bara kort beröra det här.
Är det ens någon skillnad på Bokus och Adlibris? Jag tror de använder samma lager.
Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Men vi måste ändå kort beröra det här. Och det är ju en hel del debattörer och krönikörer som ändå är inne på samma sak. Att det finns ju någonting djupt oroväckande i att man försöker liksom ut... Alltså en sak är ju att ta avstånd och säga så här, men vi vill inte jobba upp med honom längre. Typ, ja. Vi tycker inte att hyra in honom som föreläser. Vi tycker inte att han får liksom inte vara moderator, konferensier. Han ska inte leda ett tv-program, men det kan ju vara rimligt så här.
Mm.
Han, så här... Men typ så här, vi ska ta bort hans böcker.
Mm.
Typ så här, men alltså man kan köpa Adolf Hitlers böcker.
Ja.
Man kan köpa Mein Kampf.
Ja.
Men just den här på något sätt det här underliggande kravet om att författaren ska vara en oförvitlig människa, om man ska ta bort människors om man så här, människor som har begått brott. Eller människor som har gjort omoraliska saker. Att i hans fall är det ju ett ganska ringa brott rent juridiskt. Men det är ju djupt omoraliskt, tycker ju de flesta. Om vi nu någonstans ska dra alla människor över en kam. Det vill säga så här, människor som begår brottsliga handlingar. Samt människor som begår djupt omoraliska handlingar. Och så ska det inte handla bara om författare, utan det ska vi, då ska vi inkludera även artister och andra yrkesmän och människor i offentlig förvaltning, politiker, konstnärer och så vidare. Det finns inte många människor kvar som får befinna sig i det offentliga rummet.
Det är också lustigt att det kan finnas andra sorters brottslingar som blir dömda för någonting och avtjänar sitt straff.
Mm.
Och sen är det inga problem att ge ut en bok om sitt liv och varför du blev brottslingar.
Nej, nej.
Den boken är inga problem att ge ut. Men har du gett ut en bok innan du blir brottsling?
Ja.
Den ska inte säljas då. Speciellt inte om den handlar om vilka recept som är goda att laga.
Ja, nej, nej, nej.
Nej, så det är lite, men ser vi inte ganska mycket sådana strömningar i samhället nu? Vi pratade också om det tidigare idag här på kontoret, om att man censureras otroligt hårt på YouTube nu.
Mm. YouTube och Facebook.
Ja, om man, någon ger uttryck för en åsikt som går emot WHO då, till exempel.
Mm.
Var väl det vi sa. Jag är inte jätteinsatt och inte du heller. Så att,
men
det är ju ändå, det är ändå att det sker. Som det då verkar ganska uppenbart att det är så det går till. Det är ju oerhört upprörande faktiskt.
Ja, men det är ganska många i min närhet som har postat eller repostat olika typer av inlägg eller så här, som kanske inte ens är, det kanske inte ens är konspiratoriska inlägg, utan mer sig ifrågasättande eller argumenterande inlägg.
Mm.
Som då tas bort, censureras av Facebook eller YouTube.
Mm.
Och det är ju lite oroväckande. Det visar ju framförallt vilken oerhörd makt de här mediala plattformarna har fått, eller har helt enkelt.
Eller?
Och hur mycket av mediautbud, informationsutbud som de styr över. Men det är ju, det är lite läskigt. Och det går ganska mycket under radarn, tycker jag.
Ja,
faktiskt.
För att det skrivs inte så mycket av det i vanliga tidningar kanske.
Eller nej, men sen, nej, men sanningen
du som
är ju
läser att, dem.
Jo, det gör jag ju, men sanningen är ju den också, Niklas. Aftonbladet får ju skriva precis vad de vill. De har ju ingen rapporteringsplikt av. De kan ju typ så här välja att vi tycker att det här är nyhet.
Ja.
Så att jag menar, och det är ju samma med YouTube och Facebook. Det är ju liksom någon form av, det är ju ändå någon form av privat plattform. Det är ju inte, det är inte en statligt ägd informationskanal.
Nej, nej.
Utan, men det är ju som Aftonbladet. De kan ju välja så här att och göra vad som helst till en stor nyhet. Ja, vilken typ av B-kändis, typ Robinson Robban gjorde det här och det här. Ja, det är dagens viktigaste grej liksom, för det får frontsidan.
Mm.
Eller ja, vad fan det nu kan vara. Alla vet ju liksom den här liksom, det finns ju ingen, det finns ju ingen logik bakom liksom hur mycket utrymme någon får liksom.
Nej. Så här.
Och det blir ju en fullständig, blir en fullständig absurditet, men så är det ju med de här plattformarna också. De kan ju välja liksom att ja, men det här är informationen som vi vill ha, det är informationen, det här är information som vi inte vill ha liksom.
Mm.
Typ så här, beroende på om man vill skapa drama eller undvika drama.
Precis.
Jag vet inte. Men det är halv läskigt på det sättet.
Ja, verkligen.
Det läskigaste är väl att det är ganska få som
vet
bryr sig om det här.
Eller vet om det.
Ja, eller vet om det. Så. Men så är det ju med väldigt mycket i detta också. Liksom. Det är ju så. Alltså, jag tycker jättemånga hoppar in i hejaklacker och inte reflekterar så mycket så här. Jag tror de flesta tycker det är rätt att, nej men det är klart vi ska ta bort hans böcker. Fast man tänker liksom inte längre, ett steg längre. Men vänta lite nu här då. Vi måste vara det måste finnas någon form av konsekvenstänk kring det här.
Mm.
Och den här typen av beslut måste ju vara konsekventa. Det måste vara konsekvent genomförda i så fall då.
Mm.
Det blir väldigt många som inte kommer hålla måttet i så fall i det offentliga rummet. Liksom.
Det blir väldigt mycket färre böcker i bokens utbud.
Nej, det blir väldigt mycket färre av allt.
Mm.
Typ så här. Nej, men han får inte vara med i tv. Han har gjort det och det och det. Eller han är dömd för det. Eller han var dum där. Eller, ja, men det blir ju helt absurt saker och ting.
Ja.
Ja.
Ja, läskigt i alla fall.
Det offentliga rummet blir en otäckt plats att befinna sig på.
Mm-hmm.
Och någonstans så ska folk bestämma vilken värdegrund som gäller.
Fruktansvärt.
Ja, men jag rekommenderar folk att gå in och kika lite och följa, läsa lite Jens Garnman på Facebook. Det är ganska underhållande faktiskt.
Ja. Det kan jag hålla med om. Han är inte censurerad eller?
Ja, men han skrev det här om dagen att svenska Facebook inte gillar honom.
Nej.
Men att
svenska Facebook?
svenska Facebook, ja, de har väl en nationell, de har väl någon nationell, naturligtvis nationella granskare kan ju inte ha, som kan svenska, annars har ju varit helt orimligt ju. Men jag tror han är lite för stor, han har lite för mycket, han har lite för mycket trafik för att det hade gått obemärkt förbi.
Men det, om man tittar på USA till exempel, där är det folk som har betydligt större följeskare som blir helt
blockerade.
Ja. I och för sig mer konspiratoriskt fokuserade då kanske med Jens Ganman.
Vilket ju då ironiskt som nog, inte alls är det. Vilket ju nog ironiskt nog snackar, gjuter ännu mer olja på elden.
Ja.
Ja. Men Jens Ganman är ju då, han är ju satiriker tycker jag, mer än någonting annat. Och en satiriker, en riktigt bra satiriker är ju alltid ganska nära sanningen. En
det är väl det som är definitionen.
Riktigt god satir är ju gör ju alltid lite ont eller så, det finns ju alltid väldigt mycket, eller vad ska man säga där, det är ju alltid,
det bygger ju på sanningen på något sätt.
Ja, precis. Men gör ju det på, men får ju inte heller av med ett stort mått av ironi och sådär. Men det är ju ett väldigt svårt konstmedel att använda.
Det är ju väldigt, speciellt många, i dagens samhälle också.
De flesta, väldigt många är ju, känns ju oerhört otränade i att kunna tolka satir eller förstå satirens värde. Hade majoriteten fått bestämma skulle ju satir varit förbjudet. För det är ju, går ju att tolka som kränkande naturligtvis.
Ja, är man född efter 1990 så är det väl väldigt svårt med satir.
Satir är ju en helt obegriplig konstform för de som är födda 1990 och senare.
Ja.
För det är, och det är ju också så här, men det är ju samma människor som tycker att jag har en annan åsikt än du. Det är lika med hat. Som absolut inte kan skilja, typ säger jag tycker inte som du,
det är lika med hat,
det är lika med hat, hatet mot, ja. Det är de som går igång på det, hatet mot,
jag gillar rött, om jag gillar blått, sluta hata.
Ja, precis. Eller typ säger jag håller inte med dig, då är du så här, då gillar jag dig direkt och så här, så att det, men det är ju den världen liksom. Och som inte förstår värdet, typ säger ironi finns inte heller, det förstår man inte heller, det är obegripligt. Typ så här, vare sig Yrroll eller Nile City, det är ju tv-serier som en 90-talist hade antingen tyckt var helt obegripliga eller börjat gråta av, därför att det är så fullt av kränkningar och
som aldrig dubbel... hade, som aldrig hade fått komma fram nej. Idag.
Du kan ju aldrig spela den. Take a walk on the wassa. Den hade du aldrig kunnat få göra idag.
Nej, det är
eller
sant.
Ens hip-hip faktiskt.
Nej.
Det är
hip-hip är ännu bättre.
Hip-hip, typ. Hip-hip är roligt på ett annat sätt, liksom. Ahmed. Men så det här irakiska... typ irakiska plus. Motsvarigt till plus. eller något liknande. Otroligt mycket humor.
Ja, det finns väl ändå kvar på YouTube, hoppas jag.
Ja, det gör ju det säkert. Men det är ju ändå så här ett tv-program som menar, de flesta var ensam för 20 år sedan var väldigt så här, det är roligt, det är rolig humor och det är verkligen så här, det finns inget offer i det här.
Nej, ingen
man sparkar inte neråt. Nej. Sparkar inte på några som ligger ner, eller det finns liksom ingen
det var ingen som kom och sa att ni kan inte visa det, det skadar mina känslor.
Ja, exakt. Och typ så här, och det innebär att bara för att mina känslor är skadade så måste ni ta hänsyn till det. Det kan ändå vara så här, ja, dina känslor är skadade, men det hindrar ju inte oss för att vi är ju våran fulla rätt. Och... för det kan ju vara så här, jag gillar rött. Jag gillar rött, men jag gillar inte blått. Men du skadar mina känslor om du uttrycker det.
Det, vad är det?
För jag tål inte att folk inte tycker som jag.
Vad är det engelska uttrycket? Your thoughts are hurting my feelings.
Ja, precis.
Aron Flam har ju vänt på den, så hans tagline är ju your feelings are hurting my thoughts.
Men det är ju det att förr i tiden, det har ju alltid funnits, bara att förr i tiden så tyckte man ju det hade varit fullständigt befängt att ta hänsyn till det. Fast det är ju ditt problem om inte du kan acceptera att folk har en annan åsikt än vad du har.
Eller hur?
Typ så här, jag gillar klassisk musik men jag gillar inte hårdrock. Ja, det skadar mina, det hör, typ så här, ja, du sårar mina känslor för jag är ju hårdrockare.
Ja.
Så att vadå liksom? Så precis. Att lev, typ så här, deal with it för helvete.
Ja, det är underligt.
Generationen av unga människor som aldrig har mött motstånd i hela sitt liv.
Ska vi gå vidare till våra partners, tycker du?
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Då hoppar vi in på dem.
Till till att börja med idag har vi ju med oss Selexir Endurance.
Selexir Endurance är en så kallad performance formula.
Endurance heter det kanske.
Ja, Selexir Endurance.
Ja.
Vad sa du?
Endurance.
Ja, men det är ändå...
Det är ju samma här.
Det är ändå ett rimligt uttal, Niklas.
Ja.
Men ordet endurance är ju centralt i sammanhanget för den här produkten.
Ja.
Den här performance formulan. Därför att den främjar ju så att säga kroppens förmåga att hantera tuffa konditionsutmaningar. Och då pratar vi på nivån av antingen väldigt långa pass eller väldigt hårda pass, alltså som är kanske mer av karaktären utmanande både mentalt och fysiskt, alltså intervallpass, eller naturligtvis tävlingar. Nu är ju inte tävlingar så aktuellt än.
Nej.
Men det här är ju en produkt som är fantastisk att testa och träna med för att sen kunna använda när tävlingarna väl kör igång då. Och det är en produkt som är helt och hållet svensk. Den är framtagen i samarbete med Mikael Mattsson som ju då är doktor i fysiologi. Jobbar bland annat på Stanford University och på Karolinska institutet.
Precis. Han lyssnar gärna på avsnittet som du gjorde med honom.
Ja, precis.
Av den här podden.
Ja, precis. Jag tror att jag vid något tillfälle felaktigt tillskrev honom professorstiteln, men han är inte professor.
Du kanske skådade in i framtiden.
Det är möjligt. Jag tror professor faktiskt är mer en anställningsform, mer än en akademisk titel faktiskt.
Så kanske det.
Ja, jag är inte riktigt säker.
Oavsett så har han varit med och tagit fram den här fantastiska produkten.
Oavsett vad han är, så är han kompetent på området.
Precis.
Och vad de har gjort då, det är att de har verkligen liksom nagelfarit så att säga vilken typ av tillskott som faktiskt funkar, vilken typ av ingredienser som faktiskt har en bevisad eller i alla fall en anekdotisk koppling till prestation. Och då har man delat in så att säga de här karaktärsgrupperna av ingredienser i fyra huvudgrupper. Då är det då bland annat då, ja, man delat in det då i hjärta och aerob metabolism, och där hittar vi bland annat då rosenrot och aminosyran taurin. Man har lyft kategorin arbetsekonomi, och där hittar man bland annat då rödbetsextrakt och acetyl-L-karnitin. Man har en kategori som heter mental styrka. Och den är absolut inte att förglömma. Det är en av de viktigaste så att säga, aspekterna av att hantera ett tufft intervallpass eller en långdistansträning. Det är ofta som man faktiskt blir trött fortast i huvudet. Alltså man har svårt att hålla koncentrationen uppe.
Mm.
Och där är ju exempelvis guarana och grönt teextrakt, ginsengblad och grenade aminosyror viktiga komponenter och ingredienser i då. Och i flera av de här, både i guaranaextraktet och i grönt teextraktet, finns ju ganska avsevärda mängder koffein då.
Just det.
Och sen har man då elektrolyter som ju då är en, ja, så att säga en central ingrediens för att hålla hela organismen i balans då när man jobbar hårt och svettas och sådär. Och då är det ju både magnesium och natrium och kalium då.
Det är en one-stop-shop helt enkelt.
Det är faktiskt, och jag har en inneboende skepsis mot den här typen av produkter, rent generellt. För det här är ju inte en sportdryck på det sättet. Det här är ju någonting man kan blanda i sin befintliga sportdryck eller egentligen bara blanda med vatten. Men det här är ju också så här, den här försöker ju inte skärma på ett sånt här försåtligt sätt genom att smaka gott eller att vara väldigt söt. Eller så
den
här.
Gullar inte med smaklökarna.
Nej, den gullar inte med dig.
Nej.
Nej, Selexir Endurance gullar inte. Den stryker inte med en lås på det sättet. Den är lite kärv i smaken. Men blanda, jag tycker inte det är något problem. Det är absolut inga problem att dricka den så.
Nej.
Det är liksom inte en sån här, det är liksom inte som att knäcka en läsk som man dricker, som framförallt smakar gott då. Som man kanske kan övertala sig av positiva egenskaper, men så här, den här är lite kärvare, den gullar inte, stryker inte med hår, så där.
Ja, men det är bra.
Och det är ju, det tycker jag, det hedrar produkten.
Mm.
För man hade säkert kunnat ta bort en del av de här ingredienserna och istället lagt till någonting som bara gör att den är godare, typ en massa socker kanske, eller någon smaksättare eller någonting.
Mm.
Men det gör man inte. Så det här är en performance-formula, det här är liksom en produkt som bara jobbar med prestation eller förmåga, höjer förmågan. Så att jag har testat den, jag har ju använt den ganska flitigt under senaste året faktiskt. Jag har kört ett antal riktigt, riktigt tuffa intervallpass, framförallt då stavgångsintervaller som har varit rejält sådär utmanade. Och jag har känt en definitiv effekt. Och också då på långa cykelpass. Det jag egentligen har som standard att inte äta och dricka onödigt mycket socker och så. Jag börjar ju gärna i fastande läge och dricker kaffe och så här. Och sen kan man ju alltid vilja stanna av rent sociala skäl eller livsnjuta skäl och äta en bulle eller så.
Mm.
Vilket ju naturligtvis händer. Men den här produkten funkar suveränt faktiskt. Och nu är det så att nu kör Selexir Endurance en liten extra drive kring möjligheten att få pröva den här produkten.
Okej.
Okay. Ja, att kunna pröva den på träning. Och nu erbjuder man hela 20% rabatt.
Det är helt otroligt.
För om man får köpa två stycken, de här 20% gäller för max då två köp. Det är ju 12 portionsförpackningar Endurance.
Just det.
I en låda. Så att man har möjlighet att köpa två stycken på den här koden då. Då är det den här koden Colting. Colting. Som ger 20% rabatt på max två köp av 12 portionsförpackningar då.
Missa inte det nu.
Så att det är en rejäl rabatt faktiskt. Och jag kan varmt rekommendera den här produkten. Det är verkligen en no bullshit produkt faktiskt.
Härligt. Ja. Tusen tack Selexir.
Man går in då på selexir.se och beställer eller läser mer om den här enastående produkten.
Då går vi vidare till Superfruit som är vår nästa partner den här veckan.
Superfruit är vad namnet beskriver.
Superfrukter.
Ja, och inte bara superfrukter utan de har mängder med fräscha produkter. Det är det stora nyttiga skafferiet faktiskt.
Ja, vad härligt.
Ja, jag gjorde ju en efterrätt i familjen igår merparten superfruitprodukter då. Det är en sån här härlig äppel- och päronkompott.
Mm-hmm.
Äpplen och päronen är ju inte från Superfruit då.
Nej, de säljer inte färsk frukt på det sättet.
Nej, de är faktiskt köpt på Ica.
Ja.
Ja. Men, då, och inte heller smör säljer de så. De säljer ju kokossmör, men jag hade vanligt smör. Fräser upp vanligt smör och så häller jag i då solrosfrön och pumpakärnor samt chiafrön.
Mm.
Allt från Superfruit. Klickar i en rejäl sked med manuka honung.
Oj då.
Som också finns på världens bästa honung. Exceptionellt fräsch, välsmakande. Och med väldigt många nyttighetskvaliteter.
Ja.
För sötman då. Och så på med mycket kanel, naturligtvis.
En burk eller två?
Nej, men tämligen rejält. Jag är generös med mitt kanelkryddande.
Det får man ändå säga.
Ja, det får man ändå säga. Ja. Så, och sen då så har jag skivat upp, i det här fallet igår, två stycken päron och ett äpple i ganska tunna skivor.
Vadå, 2 millimeter?
Nej, inte, jag har inte skurit det med rakblad. Men,
du har inte mätt dem med skjutmått?
Nej, jag har inte mätt dem med skjutmått. Nej, men ändå ganska tunna skivor.
Okay.
Öser ner det och rör runt det bara. Det här, liksom, först har man ju liksom fräst på de här fröna och med honungen så att det har blivit en härlig sån krispig liksom, yta på dem. Och så ner då med päronen så får de steka runt där. Och så stå och puttra i, eller jag vet inte vad man kan kalla, puttra eller fräsa. I ett par minuter.
Tills de blir lite mjukare då, typ, eller?
Ja, exakt. Ja. Och får lite trevlig färg och man ser att hela blandningen är att det blir en god röra av det, helt enkelt.
Ja.
Och sen låter jag det svalna lite grann och så vispar jag grädde till det.
Ja.
Och så är det bara att hiva upp. Och det är någonting som vi allihopa gillar.
Det jag, förstår jag.
Elin, Rufusbarnet och våran hund Molly tycker också om det.
Ja.
Och, vilket vi fick bevis för eftersom Rufus insisterar på att äta själv. Vilket ledde till att ganska mycket av den här efterrätten landade i hans traktor.
Ja.
Som han lekte med samtidigt.
Och den tog Molly hand om.
Ja, den tog Molly hand om. Ja, det är väldigt bra att ha hund. Det är väldigt bra att ha hund på det sättet faktiskt. Ja. Då. Men det här är ju bara ett exempel på liksom, användningsområdet för Superfruit. Jag gör ju också en hel del smoothies på Superfruits produkter. De har ju mängder med sådana härliga råvaror. Acai-pulver, acerola-pulver. Ashwagandha, baobab, blåbärspulver, kamu. De har alltså hela den här fantastiska, hela den här långa raden A till Ö nästan av de här funktionella så att säga pulvren eller alltså man har pulveriserat olika örter eller rötter eller liknande eller bär för den delen då. Och sen har de ju de har alger, de har bars, de har frön, de har granola, de har så kallade greens, de har mellanmål, de har mängder med nötter. De har också i sitt sortiment då produkter från Clean Nutrition, sånt som jag älskar att köra på morgonen nu när jag har suppat, kört kollagen i mitt kaffe. Kommer också från Superfruit. Så att de har oerhört mycket i sitt sortiment. Nu har de också introducerat en kombucha. Ja. Så att både mat och dryck. Naturligtvis kokosfett och sådär va. Så att det finns hur mycket som helst att hitta som är gott och fräscht och nyttigt på Superfruit. Och genom samarbetet med podden så har man 20% rabatt på allt ätbart.
Fantastiskt.
Ja, man har
du,
inte...
Tror du att det är någon som har beställt Tutti Balletti sen vi lanserade idén här?
Jag vet några inte, avsnitt, Tutti Balletti är ganska mycket faktiskt. Det är ändå rätt så mycket att läsa. Det finns ganska mycket att bli inspirerad av och det finns många olika användningsområden. Men vi pratar ju frukost, lunch, middag, mellanmål. Vi pratar ju mat för vuxna, mat för idrottsmän, mat till barn. Alltså vi använder våra Superfruits-produkter väldigt mycket hemma. Och det är ju, jag har ju varit ett stort fan av Superfruit. Egentligen ända sedan de lanserades eller ända, ja, så länge som företaget har funnits faktiskt. Då. Mm. Så att, det är med stor glädje som vi samarbetar med dem. Och använder man då koden COLTING20 så har man 20% rabatt på samtliga inköp. Så ta chansen, beställ lite Superfruits-produkter och varför inte testa min härliga äppelkompott, får jag väl kalla den, äppel- och frökompott. Som är då ett härligt mellanmål. Och nu står det dessutom en portion kvar i kylskåpet. Som är nästan, faktiskt ännu godare kall än varm.
Är det så? Ja, men den ser vem av oss som är inne hem till dig först.
Den har stelnat lite grann sådär härligt.
Honungen, ja.
Ja, allting har ju blivit så lite stelt.
Otroligt.
Så, ja, det är jättegott faktiskt. Då. Ja. Så att Colting 20, gå in på superfruit.com och botanisera där.
Tack för det. Jaha, vad ska vi snacka om idag då, Jonas?
Jag tänker att vi ska göra ett avslutande corona-avsnitt. Vi har gjort ganska många corona-avsnitt här.
Ja.
Ja, det har ju ändå varit...
Det har varit ständigt närvarande i alla delar av livet och i de flesta poddar man har lyssnat på, inte bara våran.
Ja, men det har ju färgat hela våran tillvaro på ett väldigt genomgripande sätt. Ända från början av mars faktiskt.
Ja, man kan man säga att det är en av de största historiska händelserna under våra liv i alla fall.
Ja, tveklöst. Ja, ja det är ju, jag menar, och då har ju vi ändå kommit oerhört lindrigt undan i Sverige. Om vi tänker runt hur samhället inte har stängt ner på det sättet som de flesta andra länder har stängt ner. Mm. Med restriktioner för vad man får göra och inte göra. Och sådär. Vi har ju i alla fall fått röra oss fritt. Vi har fått, restauranger har varit öppna och vi har inte anmodats att stanna inomhus. Och
vi har fått ta eget ansvar.
Ja, vi har fått eget ansvar. Ja. Och det får ju historien ut, ja, ska man säga. Det kanske blir ett eftermäle som kommer kring det här, men ja, historien får utvisa huruvida det var bra eller inte. Men man pratar ju väldigt mycket nu, Niklas, om det här med att man jobbar hårt för att hitta en vaccination eller en medicin mot corona.
Mm.
Både vaccination men också ett botemedel mot corona.
Just det.
Mot den här då dödliga farsoten som ju det faktiskt är. Och det är ju väldigt, tragiskt. Alla dödsfall är ju tragiska på det sättet. Och det finns ju väldigt mycket mänsklig tragedi kopplat till corona. I Sverige och i andra länder. Det här är ju liksom en epidemi som vi har i hela världen. Det är ju en pandemi.
En pandemi.
Ja, precis.
Ja.
Och det är ju naturligtvis viktigt att man jobbar på det, att man hittar ett botemedel, och det är ju viktigt att att man får kontroll på den här smittspridningen så att färre människor dör av det här. Det är ju självklart, det är ju rimligt och det är ju viktigt. Men samtidigt så får vi ju liksom inte glömma i den här diskussionen vad som faktiskt tar livet i en mycket högre utsträckning av människor.
Mm.
Och hur viktigt det är att jobba på den fronten också. Och kanske ännu viktigare att jobba på den fronten. Alltså just det här, vi pratar om, vi måste hitta ett sätt att vaccinera oss. Vi måste hitta ett sätt att vaccinera världen. Vi måste hitta ett sätt att vaccinera Sverige mot den här dödliga farsoten. Corona, covid-19.
Mm.
Men då säger jag så här, vi måste också jobba och hitta ett sätt att vaccinera oss mot den tilltagande folkohälsan. Som tar livet av så oerhört många fler, oräkneligt många fler människor dagligdags än vad den här då ändå relativt sett tillfälliga epidemin gör.
Mm.
Det är ju det som är, tycker jag, väldigt mycket ironin i det här, att det har blivit ett oerhört stort fokus på hälsa, eller hälsa slash ohälsa, i det här fallet då sjukdom, men att så att säga så här, det har blivit ett oerhört stort fokus på att vi måste rädda människoliv. Och det är ju helt rimligt. Det är klart att man måste göra det, och samhället måste vidta säkerhetsåtgärder och skyddsåtgärder, och vi har ett samhälle som reglerar faror överhuvudtaget då. Jag menar, vi har bilbälteslag och vi har förbud mot åldersgränser för tobak och alkohol, och vi har ju hela det här reglementet med regler som ska skydda människor mot sig själva, eller man ska skydda människor från olyckor och så vidare då, mot handlingar som är negativa för den egna hälsan och för den gemensamma hälsan, kan man ju säga. Och nu är det viktigt att vi hittar ett sätt att rädda människoliv i den här kontexten då med corona. Men samtidigt så får vi ju liksom inte glömma hur oerhört många människor det är som dör.
Jag kollar lite snabbt
av andra saker som också är förebyggbara, och där människor dör i långt, 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 långt större utsträckning än vad coronaviruset någonsin kommer göra.
Ja, jag kollar lite snabbt nu innan vi börjar här, så att det kanske inte är dagsfärska siffror, men i alla fall siffror på rökning från förra året, 2019. Då var det ju ungefär lika många som dog per år i rökning på världsbasis som det hittills har dött i corona då. Varav 900 000 var ju inte ens rökare, utan de dog ju vad kallar man det? Andrahandsrökning.
Ja.
Eller om man blir påverkad av att andra röker.
Precis.
Så att över 5 miljoner per år dör i rökning. Det är ingen som stänger ner samhället och har panik och säger att vi måste få slut på rökandet.
Nej, men man reglerar ju det naturligtvis.
Det gör man.
Det gör man ju, och det finns ju en medvetenhet kopplat kring det. Men samtidigt är ju inte det någonting, och det är ju, kan man ju, det är väl mer, det är väl demoniserat på sitt sätt, eller stigmatiserat naturligtvis. Men det är ju inte så, det är ju inte den, det är inte den shamingen som det kanske är om man bara, man träffas i en liten grupp människor. Det finns ju fortfarande en ganska stor shaming kopplat till det idag. Typ att man gör någonting negativt.
Ja. Så. Även om man gör något positivt.
Ja. Men jag menar, om människor samlas i en grupp och röker utanför kontoret där vi sitter här nu, så är det ju som ingen som stannar bilen och säger till dem, vad fan håller ni på med?
Nej. Inte för att de röker i alla
fall. Nej, mer
än att de... för att de står i grupp.
Ja, så fall för att de står i grupp, ja. Precis, det är inte själva, det är inte rökandet som man liksom klankar ner på.
Nej.
Och det är väl så, ja, det är klart, det är ju inte en klockren liknelse eller jämförelse heller, eftersom det här är så här att det här kan, det här smittar, och det handlar om att liksom...
Ja, det är svårt att hitta en klockren liknelse.
Nej,
såklart.
Det gör det inte. Ja. Nej, precis. Nej, men då har vi rätt i. Och rökning skördar ju väldigt många dödsoffer naturligtvis då.
Ja.
Men och än mer än så, skulle vi titta på diabetes typ 2, så är ju det siffror som är skyhögt högre än både rökning och corona.
Mm. Vad tror du om man jämför rökning och diabetes 2 då? Rökning, där är man ju i typ 100% av fallen helt medveten om vad det är man gör.
Ja.
Skulle man kunna säga.
Ja, precis.
Diabetes typ 2, där kanske, det kan man ju också, där är man naturligtvis ofta i alla fall själv bidragande faktor till att man drabbas av genom sin livsstil. Men det är kanske en livsstil som man har lite mindre koll på att det är en dålig livsstil kanske. Men, ja.
Jag tror att det är lite mer försåtligt. Ja. Sådär, det är någonting som kryper sig på. Sådär, och vi behöver ju inte bara plocka ut diabetes typ 2. Vi kan ju egentligen kalla det för metabola sjukdomar överhuvudtaget. Då. Metabola sjukdomar som inte bara leder till diabetes typ 2, utan generellt då till hjärt- och kärlsjukdomar. Som ju blir, det blir ju en väldigt bred sjukdomsbild och en väldigt bred ohälsobild då. Men väldigt mycket, det är ju till stor del livsstilsbaserat. Diabetes typ 2 är ju inte kanske till 100% livsstilsbaserat, men i väldigt, väldigt hög utsträckning är det det.
Ja, alltså, i många fall.
Ja, så definitivt. Är det. Ja, så är det ju tveklöst.
Ja. Och det är ju också, om man då ser på med det här covid-viruset då, så är ju övervikt och fetma och diabetes typ 2 och rökning också är ju alla riskgrupper för att dö utav viruset, eller hur?
Ja,
så man hade kanske kunnat förebygga antalet dödsfall genom att jobba på de sjukdomarna från början.
Ja, och vad jag tänker eller vad jag menar med det här är, vi har ju pratat om det här har ju varit en genomgående röd tråd genom många avsnitt som jag gjort tidigare. Vi har pratat om folkhälsoparti och vi har pratat om olika typer av liksom hur man, jag menar, för många år sedan pratade vi om det här när det var aktuellt att man skulle ha en skatt på fettskatt och sådär.
Just det.
Men alltså, det är ju ändå så att det går ju väldigt mycket under radarn idag tycker jag. Nu är det så här, för nu har man så här, varje dag börjar man nyhetssändningen med hur många som har konstaterats döda i coronaviruset. senaste dygnet och sådär. Och så, här, så har man en totalsumma och så jämför man ofta med andra länder. Man pratar, det här är liksom, det här dominerar ju fortfarande nyheterna nu. Och vi är mer än 3 månader in i den liksom så här, globala pandemin, epidemin i det här, va. Men det är verkligen så här, det dominerar totalt, fullständigt, och det dominerar våra liv och våran tillvaro och vad vi kan göra och inte göra när det gäller resande och arrangemang och event och så vidare och så vidare då. Men vad man kan hoppas efter det här är ju att den här, eller vad man hade önskat i det här, är ju att man också lyfter blicken ifrån på något sätt myndigheters håll eller på ett globalt plan eller till och med från Världshälsoorganisationens håll, att det är viktigt, den här hälsomedvetenheten behöver bli mycket mer genomgripande och att man behöver jobba väldigt mycket hårdare på att säkra upp den generella folkhälsan på så många olika plan. Exempelvis genom att se över människors kostvanor eller vilken typ av mat man premierar, vilken typ av mat man rekommenderar, subventionerar, vilken mat man tillgängliggör, vilken mat man stigmatiserar och demoniserar. Sådär, va? Det finns ju ingenting som är enklare idag än att få sig en snabb sockerfix i sammanhanget.
Nej.
Sådär, va? Och nu ska vi inte bara förhålla oss till de fysiska sjukdomarna då, som ju är väldigt uppenbara då. Hjärt- och kärlsjukdomar, metabola syndrom och så vidare då. Det är ju så här, hjärt- och kärlsjukdomar, det är ju den främsta dödsorsaken i Sverige, så vitt jag förstår. Jag tycker inte det är en alltför vågad gissning om man skulle säga att det är nog den främsta dödsorsaken i hela egentligen västvärlden.
Det tror jag.
Ja. Hjärt- och kärlsjukdomar med mera, eller med, ja, så här, och då kan man kanske räkna in då diabetes typ 2 i det segmentet också egentligen då.
Ja, men ja, man kanske säger så här, livsstilsbaserade.
Kort och gott, sjukdomar som till det stora hela hänger på att man har ätit helt och hållet fel mat och man har rört sig alldeles för lite. Man har anammat en negativt modern livsstil. Och där har vi den stora problematiken. Och det kostar ju då samhället enorma pengar. Och det orsakar ju, de sjukdomarna, den livsstilen orsakar ju oerhört lidande för individen. Jag menar, ett dödsfall oavsett vad det beror på är ju lika mycket lidande. Naturligtvis.
Så är det ju.
Om en när och kär släkting går bort så är det ju, det är ju egentligen lika tragiskt oavsett vilken orsak det är.
Så är det ju.
Så är det faktiskt.
För de som är drabbade.
Ja, såklart. Och för individen själv är det ju så. Det är bara att nu har vi liksom snöat in på det här corona. Nu har det blivit det här väldigt tydliga fokuset. Typ så här, det är någonting som hotar oss. Det är någonting som hotar oss och som vi måste stävja och få bukt med. Vi måste hitta en lösning. Vi måste hitta en metodik. Vi måste hitta vi måste anpassa samhället till det här. Ja, det är rimligt och det har vi gjort. Hela världen har liksom samlats kring den här frågan och det har påverkat oss djupt liksom. Men när gör vi likadant med allt det andra som är så i sammanhanget mycket, mycket, mycket värre? Det är ju det som blir liksom den stora och viktiga uppföljningen på det här.
Tror du att fokuset som är på corona nu, alltså ett så kraftigt fokus kommer det ju naturligtvis inte bli, men att det är fokuset på hälsa då kanske, eller friskhet eller vad man ska säga, kommer kunna flyttas över på de delarna när själva pandemihotet är över? För jag tycker, rökare ser man ju med färre och färre i samhället ändå utan corona. Det blir som du säger, det blir ju mer och mer stigmatiserat, eller så här, folk röker inte så mycket längre. Men jag hade siffror nu på någon så här hemmaträningsutrustning. Man har sålt lika mycket under pandemin som de gör på ett helt år i vanliga fall. Ja. Eller under en månad.
Ja.
Så här, och man har ändå satt fokus på de här riskgrupperna. Är du överviktig så är du riskgrupp. Och röker du så är du riskgrupp. Och de grupperna har ju ändå fått lite fokus på grund av corona.
Ja.
Tror du att, att folk kanske kommer ta ett större eget ansvar för sin hälsa och att man kanske kommer försöka hålla kvar fokus från myndighetshåll på de sakerna efter pandemin?
Det man får ju hoppas i alla fall, men vad jag skulle säga innan är så här att fysiska sjukdomar, absolut, det vet vi, men sen får vi inte glömma de psykiska sjukdomarna också.
Ja.
Och som ju då, det redan finns statistik på att de sjukdomstalen har ökat ganska drastiskt i coronaepidemins spår.
Okej, okay, på grund någon, av isolering och sånt då?
På grund av isolering, på grund av oro, på grund av antagligen stillasittande, på grund av inomhusvistelse och allt det här som vi vet är negativt. På grund av säkert, ännu mer dålig mat och sådär. Jag utan att ha några siffror på det, jag vet ju att Systembolaget har sålt betydligt mer alkohol. Och nu pratar vi om Sverige här. Mm. Men säkert på ett globalt plan har ju liksom den så här, globala alkoholkonsumtionen har ju säkert ökat under den här pandemin. Under de senaste 3 månaderna. Jämfört med förra året vid samma tid. Jag kan garantera, eller gissa, eller, ja, jag gissar, men det är en väldigt kvalificerad gissning, att detsamma gäller för försäljning av godis, snacks, kakor och så vidare och så vidare. Jag hörde någonstans, och det är inte säker uppgifter, men att antalet självmord i Kalifornien översteg nu antalet döda i corona. Mm. Och det kan, jag vet inte om det var, men liksom att man ser att,
ja, då undrar man, beror det på att antalet döda i corona inte är så många så att självmordstalen är högre, eller har antalet självmord gått upp?
Ja, men det kan ju också, eller typ att ökningen hade motsvarat, eller det var samma för Australien, så vitt jag förstår då, att det var typ så här, ja, men att det var fler som hade liksom tagit livet av sig, mer än vad corona i sig hade krävt då, mer än vad smittan hade krävt då.
Precis.
Så, där, så att vi får inte glömma den aspekten också, att mental ohälsa har ju tyvärr blivit väldigt vanligt idag. Ja. Och det hänger ju ihop naturligtvis med sämre fysisk hälsa. De två går ju inte sällan hand i hand.
Så är det ju. Ja. Och det är svårt att hitta ett vaccin mot psykisk sjukdom. Nej. Man kan medicinera, men i många fall blir det ju ett ganska fattigt liv också, för de här medicinerna ställer ju till andra problem.
Precis. Ett naturligt botemedel mot psykisk ohälsa är ju de här självklara delarna, att vara ute, att få frisk luft eller att få dagsljus och sol, att röra sig i naturen och att motionera och att äta lite bättre. Det är ju ganska självklara aspekter av ett mänskligt liv som liksom leder till positiva känslor eller till bättre hälsa. Stänger man in en frisk person inomhus eller berövar att
det finns en annan sak som är ganska bra på att motverka psykisk ohälsa, som man inte pratar jättemycket om så ofta, men det är ju rutiner i vardagen.
Ja.
Och det, för de allra flesta människor blir ju rutinerna i vardagen också lidande av corona, eller nedstängningen i coronaspår av samhället. Det kan ju vara en orsak också kanske. För att det är så, alla de sakerna du räknar upp går ju före naturligtvis, att få frisk luft och motion och sånt. Men sen är det liksom, har man inga fasta rutiner och lider, det blir liksom en del i en ond spiral.
Ja. Nu har ju Sverige särskilt sig, som det känns, ifrån egentligen alla andra länder, åtminstone liksom i västvärlden, så att vi har ju inte tvingats vara inne. Tvärtom, Folkhälsomyndigheten har ju uppmanat människor att se till att få så mycket motion som det går, att komma ut. Alltså,
det känns som att folk har anammat det också.
Till viss del, men jag tror också att det är väldigt många människor som typiskt i riskzonen som har fått mindre motion än vad de hade fått annars, för de har varit rädda att bege sig ut och de har inte haft kanske den supporten eller att kunna komma ut. Man kanske är beroende av någon annan för att komma ut i naturen eller till fysisk rörelse, och man har av olika anledningar då antingen inte fått den hjälpen på grund av social distansering, eller så har man liksom inte, eller så har man tagit ett eget beslut, bara att man är för rädd, alltså man tycker att det kostar mer än vad det smakar. Mm. Och antagligen för just den här riskgruppen så är tröskeln stor från början ändå, från de här bättre vanorna. Alltså att det är en stor tröskel att komma iväg till gymmet, till simhallen, ut i naturen, till promenaden, till cykeln ändå liksom. Så att visserligen har man ju liksom uppmanat människor att bege sig ut, men jag tror att det är de som redan har ett hyfsat stort motionsintresse som nu egentligen bara haft mer tid att motionera på. Alltså man har jobbat hemifrån, man har kunnat ta en promenad, man har kanske varit permitterad, man har haft ett jobb att gå till, man har varit ledig 2-3 dagar eller halva dagar. Man har haft mer tillfälle att motionera. Mm. Det har varit vår, motionsintresse lyfter ju lite grann ändå hos de som motionerar. Så att jag är ganska övertygad om att även fastän vi i Sverige har ändå gått ganska långt, vi har haft tydliga riktlinjer och råd och uppmaningar att se till att röra på er, motion är bra, det har man ju varit väldigt liksom offensiva med, vilket ju har varit, är ju bra, superpositivt att man har lyft den biten. Mm. Men jag tror att på det stora hela, och speciellt om vi tittar över hela Europa och Nordamerika och sådär, så har ju folk i väldigt hög utsträckning, speciellt de som behöver det, suttit inne och anammat eller av olika skäl tappat de bästa av sina vanor och istället chanserat på det sättet då.
Hur ska man hämta upp dem nu då?
Jag vet inte, men vad jag menar, eller vad jag efterlyser, det är ju liksom att när det här väl har lagt sig, när samhället väl öppnar upp igen, att man lyfter blicken lite och tittar sig omkring, eller någonstans att man så här, ja, det är uppenbart att det finns mycket vi behöver göra eller jobba med för att se till att säkra upp den framtida folkhälsan. Den framtida folkhälsan som nu tenderar att luta mer åt folkohälsa faktiskt.
Man pratar mycket om från näringslivets håll att man ska vara mer förberedd för kommande pandemier och man pratar om att ha mer lokal tillverkning i alla fall så här, att mer tillverkning finns i Europa, eller man tillverkar samma saker i Europa, USA och Asien och så att man inte blir så beroende av underleverantörer i andra delar av världen som kanske står still under såna här perioder och sånt.
Nej.
Men jag har inte hört något prata om att förebygga en pandemi genom att höja folkhälsan.
Nej, precis. Och det har ju varit väldigt mycket sådär, jag kan ju tycka att jag kan ju bli lite provocerad av, eller jag kan åtminstone tycka det är märkligt att de debattörerna som har lyft, så att säga, det har ju varit en del så här. Man har gärna foliehattat dem som har typ så här lyft alternativa lösningar för att förebygga det. Visst, en del försöker ju sälja dåliga produkter för att liksom casha in på den här epidemin då. Genom att de säger så här, ja, men det här botar corona och så här. Och det är klart att det är ju, det kan man väl, det är väl verkligen klandervärt. Men just det här att det finns ju en hel del som har lyft det här att solljus och D-vitamin tillhandahåller ett jättebra skydd. En bättre kosthållning tillhandahåller ett mycket bättre skydd. Alltså naturliga åtgärder som faktiskt höjer immunförsvaret. Och det är ju också människor som har fått väldigt mycket, har fått utstå en hel del spott och spe offentligt i olika sammanhang. Man har gärna buntat ihop alla som vill liksom tillhandahålla en alternativ lösning eller en naturlig lösning på det här. Och har också fått väldigt mycket kritik.
Mm.
Typ där man har liksom, och det blir ju sån. Och det blir ju väldigt märkligt tycker jag. För det är ju självklart att ju bättre immunförsvar man har, ju bättre vanor man har, desto mer skyddar man. Man är ju inte garanterad någonting. Man har ju inte en garanti.
Nej.
Men rent statistiskt sett så är det klart att med ett bättre immunförsvar och med en bättre generell hälsa så har du ett mycket bättre motstånd mot virus i allmänhet. Och framförallt har du ett mycket bättre mycket större resurser att klara av en sjukdomsperiod om man skulle bli smittad och bli sjuk. Så är det ju med alla sjukdomar. En vältränad person har ju en bättre chans att klara av en cancerbehandling i regel. Eller vad det nu än må vara liksom. En olycka liksom.
Ja.
Och
jag gissar just i fallet med virus och pandemi då, så om man har en högre hälsa på gruppbasis i samhället så måste det vara mycket svårare för viruset att liksom få fäste på det sättet.
Någonting som jag också vill fokusera på, det är att man har ju verkligen betonat, man har ju pratat oerhört mycket om våran vårdapparat och liksom vems ansvar olika saker är att tillhandahålla vård, vems ansvar det är att tillhandahålla materiel, personal, sjukresurserna, sjukvårdsresurserna. Så man har pratat mycket om sjukvården. Sjukvården går på knäna. Man har pratat om den här vad ska man säga, sjukvårdskön eller operationsberget, jag vet inte hur man riktigt har definierat det här, men det här nu som liksom blir uppbackat,
allt som är inställt ska komma sen,
skulden, vårdskulden pratar man om,
ja.
Sådär va? Och det är ju en fråga som man också hade behövt lyfta mycket mer i alla sammanhang, rent generellt, därför att med sjukvården ägnar ju oerhört mycket resurser åt att hantera konsekvenserna av livsstilssjukdomar.
Ja.
Vården jobbar ju, det är ju inte så här, jag menar, ja, någon kommer in med en bilolycka eller så här, jag är akutskador, det är ju en relativt liten del av sjukvården, utan det är ju den här typen av livsstilssjukdomar som upptar den absoluta majoriteten av de svenska vårdresurserna.
Mm.
Och så är det ju i alla länder.
Det är klart.
Och det är ju någonting som man också behöver fokusera mer på och ställa sig frågan, hur kan vi göra för att frigöra fler och större resurser till livskvalitetsförbättringar för exempelvis äldre människor. Och då pratar vi om exempelvis ja, höftledsoperationer, knäprotesoperationer, ryggoperationer eller ja, människor som lider av olika smärtor eller olika åkommor. Det kan till och med vara canceroperationer, cancerbehandlingar och så här, men de prioriteras väl i regel, gissar jag, ja, ändå. Men tveklöst är det ju så att vården ägnar ju jättemycket, får ju avsätta väldigt mycket resurser åt sånt som från början är förebyggbart till stor del. Det är ju inte, naturligtvis, det går ju inte att undvika helt och hållet.
Nej, nej.
Men är det mycket nu har någonting hänt, någonting har drabbat oss, och då är den redan då ganska ansträngda vårdapparaten, ja, går ju uppenbarligen på knäna då, och de som jobbar där får ju jobba livet ur sig nästan. Sådär. Och det kommer ju ta ganska lång tid innan man kommer i kapp. Den vårdskulden kommer ju ta, och de kommer ju få fortsätta jobba hårt.
Så är det.
För jag menar, alla de som har fått inställda operationer, inställd vård och så vidare, de behöver ju få det. Det är ju liksom vad hela vårt samhällskontrakt går ut på.
Ja.
Typ så här, ja men Greta 80 år här, jag har betalt skatt hela mitt liv. Typ, det är rimligt att jag får min höftledsoperation som jag har stått i kö för nu. Och det tycker jag verkligen är så.
Ja, jag håller med. Ja. Jag håller med. Jag undrar hur mycket man hade liksom, mycket resurser man behöver sätta på att höja folkhälsan så att vården hade klarat sig med mindre resurser och ändå kunnat ge bättre vård till de som verkligen behöver vara.
Men jag tror, vad jag efterlyser är kanske mer klartext. Jag kanske efterlyser mer, jag tycker ju absolut inte att man ska stigmatisera eller demonisera eller så att säga skuldbelägga enskilda individer. Men däremot så ska man informera och inspirera till livsstilsförändringar på ett väldigt, på ett mycket tydligare sätt. Alltså att typ så här, övervikt eller metabol ohälsa hänger väldigt mycket på, hänger till väldigt hög, i väldigt hög grad på de vanor du har och anammar som individ. Mm. Vad du äter och hur du tränar, alternativt inte tränar eller vardagsmotionerar, kommer att påverka din hälsa i mycket, mycket, mycket hög utsträckning. Jag tycker inte man talar klarspråk på det sättet idag. Jag tycker man får leta sig fram till den klartexten, till det klarspråket genom att säga. Men ofta är det väldigt mycket så här, ja, det är ett mysterium, det är lite oundvikligt, men vi har vård för det här och vi har mediciner och ja, alltså så här, det, jag tycker inte man är inte så tydliga i att aktivt coacha befolkningen i det här.
Nej, och jag tycker att man ska hitta något sätt att sätta den liksom från början i skola och förskola, att liksom sätta tonen för hur man lever ett hälsosamt liv, såklart.
Ja,
och det vet jag inte hur det är. Det kommer vi snart bli varse, både du och jag, hur det är i förskola i alla fall.
Ja.
Och det kanske är bra där, det vet jag inte. Det kan ju ha förändrats sen vi gick där, och det vet jag ingenting om.
Nej.
Men det är nästan så man måste göra. Det kan ju vara ganska svårt att ändra på en äldre befolkning som... Så det vet vi att det är, om det inte finns en vilja från individen själv att ändra på sig.
Det har ju varit, det är ju så, återigen en röd tråd, innan vi satte igång mikrofonerna så pratade vi lite om min simning runt Gotland där 2017 av någon anledning här då. Då var det ju att jag pushade ju hårt för det här, 100 nya simhallar under 10 år.
Ja.
Men det är ju där, samhället behöver ju investera väldigt mycket mera pengar till gemensam folkhälsa. Till den gemensamma kontexten att få folk i rörelse och att äta bättre mat. Man behöver vara tydligare med att informera om att söt och sockrad mat är jävligt dåligt för oss. Det spelar inte någon roll att socker i grund och botten är veganskt. Alltså matinformation idag har ju blivit så otroligt politiserat också.
Mm.
Man skulle lyfta och säga att nej, det finns egentligen ingenting som är bättre att äta än färskt kött och färska ägg och färsk fisk. Men man vågar liksom inte göra det, för det finns så många lager av politisk korrekthet att gå igenom först. Så att det sipprar bara ut och blir en jävla grynvälling av allting i sammanhanget. Så att, och ytterst är det ju individen som kanske inte är så påläst och inte så intresserad, som får någon sån här wishy-washy information och egentligen översköljs av all kommersiell reklam, all kommersiell information som vi har där ute.
Mm.
Och det blir ett stort problem för individen att göra de här goda valen, bättre valen. Därför att det blir väldigt accepterat att äta kast, att äta dåligt, att bara äta söta, sliskiga, raffinerade produkter. De är dessutom billiga. Jag vet inte exakt hur vårt jordbruk är sanktionerat, men jag tror att väldigt mycket av den här sötsliska spannmålsproduktionen, socker, är i högsta grad subventionerad. Vi behöver liksom lyfta värdet av att ha inländsk produktion av mjölk, av smör, av ägg, av kött, av alla typer av kött. Vi behöver supporta det, därför att snart... Risken är ju att de produkterna kommer bli så exklusiva och dyra, för att det är ingen som vill bedriva svenskt jordbruk på det sättet. Köttjordbruk eller mjölk, eller att vara mjölkbonde, både köttbonde och mjölkbonde. Och då kommer de produkterna bli ännu dyrare, det blir ännu svårare för folk att göra de goda valen. Och allt som återstår är en hel jävla pall med risifrutti.
Nej, jag tror att det är
för
viktigt.
Folk att ge sina barn och så vidare.
Jag tror att det är viktigt att på något sätt få... en generell förståelse för att det faktiskt är en investering att köpa dels mat av hög kvalitet, men också som du säger att investera i simhallar. Ja. Jag tror inte att folk alltså generellt tänker att en simhall är en investering, det är mer en kostnad i,
precis.
I det korta loppet. Liksom. Alltså man ser kanske inte den stora bilden att det här kanske på sikt då för samhället stort kommer sänka kostnaderna att Nej. Bygga den här simhallen eller att se till att vi kan producera de här varorna i Sverige. Och okej, vi kanske får betala lite mer för dem att de är producerade här. Varför vi nu skulle behöva göra det? De borde ju egentligen vara billigare när de inte har skickat dem till hela världen.
Nej, och det är, inte bara simhallar heller, Niklas. Det är ju egentligen alla typer av...
Ja, det är motionsspår, alla idrottsanläggningar för alla sorters.
Ja. Men och information, alltså det, man får, okay, det är jättebra att bygga en simhall, men att tillgängliggöra, att marknadsföra den lokalt i stadsdelarna, att säkra upp, så här, ja, men de här motionsspåret är tryggt att springa på, eller det kan vara många olika saker, och att lyfta behovet av träning. Jag tycker också där är man väldigt så, man är också lite wishy-washy. Jag tycker att vi har väldigt många signaler om träning, eller så här, träning och oträning. Träning är lite borderline farligt, man ska moderera det. Det tycker jag fortfarande, att man inte är så tydliga med att säga att som moderna människor finns det liksom ingen gräns egentligen för hur mycket vi kan motionera. För vi har så mycket stillasittande tillvaro inbyggt i våra liv ändå, genom skola, arbetsliv, transporter, kommunikation, underhållning och sådär. Så att vid sidan av det så behöver vi ha så mycket motion som det bara går. Det tycker jag inte alls man är tydlig med att säga.
Nej.
Utan jag tycker att man snarare underskjuter målet väldigt mycket genom att så här, lyfta vardagsmotion. Och till slut har vi liksom 15-åringar och 20-åringar som tror att en promenad från bussen till skolan räcker, men det gör det inte. Samtidigt som man liksom fyller sina kroppar med all skit som man äter och har digital underhållning och sådär. Och det är att göra människor en jävla otjänst, tycker jag.
För att det är väl den grundläggande investeringen egentligen, att investera i sin egna motion, naturligtvis, rörelse.
Så att det behövs ju tas ett mycket, mycket större, ett mycket centralare grepp. Vi behöver göra stora investeringar. Vi behöver ha ministerposter, flera stycken som jobbar med där man inflyver det här i svensk infrastruktur, regional infrastruktur. Det behöver avsättas skattepengar från det här. Vi behöver flytta pengar på sikt ifrån den här extremt kostsamma vårdapparaten för att göra från någonting i alla fall. Men på sikt att det kanske inte behövs lika mycket pengar till vården förhoppningsvis för det här. Därför att vi ska få en friskare, aktivare befolkning som äter bättre. Liksom. Mm. Vi behöver avpolitisera hela den här jävla kostinformation. Vi behöver ta bort den här otroligt hämmande politiska korrektheten kring det. Vi behöver lyfta blicken och se till svensk självförsörjning. Det finns många saker som går hand i hand i det här som är centrala, men tyvärr är jag ju lite skeptisk till det här, därför att det känns som väldigt mycket i det här debattklimatet är bakbundet av olika skäl, och det finns absolut ingen som vågar eller orkar vara flaggbärare eller fanbärare kring det här. Så att risken tycker jag är ju ändå väldigt överhängande av att vi kommer se en fortsatt nedmontering av den svenska, inte bara den svenska folkhälsan, för vi ligger ändå sjukt högt upp naturligtvis med våran tillgång till natur och så här. Vi har ju ändå väldigt väl förspänt i vårt tämligen homogena land då, med enorma liksom natur.
Ja, men ändå över 50% överviktiga.
Ja, och precis. Vi ser ju en nedmontering i Sverige, men på ett globalt plan så är ju det en katastrof i vardande faktiskt då. Mm. Och vi sätter alldeles för stor tilltro till att sjukvården ska lösa det här. Vi är alldeles för medicininriktade. Mm. Typ att mediciner och vård ska lösa det här. Det gör det inte. Mediciner och vård funkar jättebra till andra sjukdomar och akuta olyckor, men det här är ju för fan, det är livsstilssjukdomar, de är förebyggbara. Till gagn för alla, och inte minst för individens hälsa och psykiska hälsa och så vidare och så vidare, till individens produktivitet och
Och vi är mer symptomfokuserade än orsaksfokuserade.
Ja, exakt. Vi behöver introducera mycket, mycket mer funktionsmedicin. Vi behöver liksom...
Friskvård.
Ja,
eller
ja,
vad säger man? Eller det är också...
Ja, men vi behöver jobba mycket mer med prehab i hela vårt samhälle. Vi behöver göra...
Det blir också en sjukhuskoppling nästan när man snackar om friskvård eller prehab.
Ja.
Alltså det är bara ett proaktivt liv.
Ja. Men sen tror jag också att människor ska belönas för de positiva valen på något sätt. Jag vet inte riktigt hur man gör det, men just det att den stora belöningen finns ju i att individen mår bättre eller fungerar bättre. Mm. Det är ju ingenting man behöver få liksom någon ekonomisk kompensation för. Eller så, men med belöning menar jag att det ska uppmuntras.
Ja.
Och det kan vara exempelvis genom subventioner på olika sätt, med olika saker. Typ, ge alla svenskar ett par löparskor. Kanske man kan göra en deal med Hoka eller någonting, jag vet inte.
Kanske.
Ja, men är du med?
Ja.
Så här. Hade bara alla haft ett par löparskor, då hade det varit väldigt mycket mer rimligt att ge sig ut och motionera. För att man ska veta att den här tröskeln är väldigt stor. Och hade alla bara fått en sån här... Det kan ha varit så här, typ att varje stad eller varje kommun ansvarar för att det ska gå ut en motionsinformation till alla invånare. Som är så här tydligt att här är bästa ställena att springa på där du bor. Och det här är upplyst och säkert. Här är liksom så här, och här kommer det dessutom gå... Till och med så här, ja, men det kommer till och med vara människor som typ inte patrullerar, men så här, det kommer finnas
patrullerande människor.
Nej, men du förstår vad jag menar. Det kommer finnas guider, löpguider, motionsguider, liksom utbilda för fan folk i den här permitterings och arbetslöshetsvågen nu här. Vad jag läser någonstans, är det 1 miljon svenskar som är arbetslösa nu?
Det är så.
Utbilda dem till folkhälsocoacher.
Ja.
Typ, vad kunde vara ett bättre jobb att omskolas till idag? Du får träna och motionera på heltid och ditt jobb ligger dessutom i att du för varje folkhälsocoach ska inspirera eller motivera minst 10 invånare liksom.
Mm.
Vad kunde vara viktigare eller bättre?
Nej.
Ja, alltså, men det blir en väldigt så här, långsiktig och storskalig och...
Det var en lysande idé. Ja.
Bland annat, bland många andra lysande idéer, men det är ändå så, det är ju någonstans där lösningen måste finna. Alltså nu är vi så otroligt inriktade. 4 000 någonstans, någonting har dött hittills i corona. Ja, det är ju tragiskt. Men hur tänker vi när det gäller de stora ohälsotalen och de stora dödssiffrorna som kommer fortsätta och kanske antagligen i en allt ökande och högre grad efter det här och som händer hela tiden? Hur jobbar vi med det? Vad ska samhället göra för att stävja och motverka och bota det? Hur ska vi vaccinera på lång sikt vår befolkning mot den tilltagande folkohälsan? Det är ju den centrala frågan. Det är det vi pratar om här liksom.
Ja.
Och där är ju, där behöver ju någon liksom, där behöver man ju sätta sig i ett jävla runda bordsamtal och liksom slå varandra i ansiktet och säga, hallå, vakna upp nu. Här är ju den stora frågan. Här är den stora knäckfrågan.
I coronadebatten, eller i alla fall när myndigheterna uttalar sig, så är ju det evigt återkommande mantrat att det är viktigt att lyssna på experterna.
Ja.
När det gäller till den här virushanteringen.
Ja.
Och det bör ju rimligtvis vara samma sak då när det kommer till folkhälsa. Det är bara frågan, vem är experten som ska lyssnas
exakt.
På?
Exakt, och så är det ju. Och det är ju, jag tycker ju det är en liten av... jag vet inte vad man ska kalla det. Visst, lyssna till experterna, det är ju jättebra. Men det finns ju otaliga exempel genom historien där det har varit fullständigt förödande att lyssna till experterna. Så, därför att det exkluderar ju också... Den fria debatten i mångt och mycket. Det har också varit lite obehagligt i det här liksom att just att man har velat stävja, eller man har verkligen så här ifrågasätt inte, bara gör, bara lyd order.
Mm.
Det finns ju något djupt obehagligt kring den känslan i debattklimatet.
Eller hur?
Typ, håll inte på ifrågasätt, bara gör, bara lyssna på de som kan. Ja, fast vänta lite nu.
Mm.
Vi måste ha högt i tak med alla debatter i ett fritt demokratiskt samhälle. Vi måste kunna diskutera och kritisera och argumentera. Vi måste kunna kräva svar och vi måste kunna kräva att få ställa frågor. Vi måste få ha det här debattklimatet för att det ska funka. Mm. Och så är det ju sen också naturligtvis. Eller så är det ju med allting tycker jag.
Mm.
Men det har blivit väldigt, så att det är ju det här, det är kris. Nu är det kris, det är det närmaste krig vi har kommit. Ja. Någon form av akut tillstånd. Men ur ett folkhälsoperspektiv så är vi ju i det ändå. Och har varit ganska länge och bara rusar snabbare ner för backen än någonsin.
Jag läste en rolig... krönika, rolig krönika. En intressant krönika om just det. Den började med någonting typ, om ni minns den sista pseudo-debatten som var aktuell innan corona slog till, så var det den här om SAS-reklamen. Där de SAS gjorde en reklamfilm där de hävdade att ingenting var typiskt svenskt.
Ja, just det.
Som folk var helt rasande över.
Just det.
Det, ja, allting kommer utifrån och sånt. Men nu i det här verkar det ha svängt om. Nu ska det vara den svenska modellen. Den är superviktig.
Ja.
Innan var det, nej men det är inte riktigt någonting som är svenskt. Det mesta kommer utifrån. Nej, men nu är det den svenska modellen. Den är våran. Ja. Vi har lyssnat på de bara experter. Ja. Tyskarna har väl lyssnat på sina experter. De gör på ett annat sätt.
Ja,
men nu är det så mycket, nu ska det vara så himla, ja, typiskt svenskt då.
Ja,
den svenska modellen. Ja, men också att den gick väl i, mer eller mindre ut på att debattklimatet i Sverige i alla frågor är väldigt svårt att diskutera någon slags utrymme mellan det som är svart och det som är vitt.
Ja, debattklimatet har blivit väldigt politiserat och extremt, alltså det har blivit också moraliserande. Vi har det ordet värdegrund som liksom ligger som en tvångströja över egentligen allting. Vi har någon form av identitetspolitik som i många fall också blir väldigt absurd. Man vill gärna dela in människor i grupper och tillhörigheter. Och, ja, det finns mycket med det som är lite, lite obehagligt eller som åtminstone har tålts att diskuteras både en och två gånger. Men ur ett folkhälsoperspektiv så borde man ändå kunna någonstans särskilja det till allas gang, för att om det nu är så att vi ska göra en kraftsamling för att rädda människors liv som vi gör under den här pågående sjukdomskrisen eller epidemikrisen, så borde det ju rimligtvis fortsätta och ta sig ett ännu tydligare grepp på efter det här. Nu har så att säga svenskarna blivit oerhört, alla är ju liksom hobbyepidemiologer så sett. Och det är ju årets ord, det är ju statsepidemiolog.
Ja, det är det definitivt.
Och Anders Tegnell kommer ju vara årets svensk i årets ut. Det är ju, kan man ju, det är ju liksom ingen, det vet vi ju redan liksom.
Ja.
Ja. Men när det har lyfts någon sån här, blivit en sån oerhörd hälsomedvetenhet eller friskhetsmedvetenhet eller riskfaktorsmedvetenhet, jag vet inte vad man skulle definiera det som.
Nej, men det är fokuset på vilka tillstånd det är som är farliga i den här epidemin. Det är ju samma tillstånd som,
ja,
alltså det är ju, det som är, gör att man är i en riskgrupp när det inte är epidemi gör ju att man är ännu mer riskgrupp när det är epidemi. Så fokuset finns ju där nu på grund av corona mycket mer än vad det gjorde innan. Och förhoppningen är ju att det ska finnas kvar och intensifieras det fokuset på folksjukdomar efteråt. Mm. Frågan är om det kommer göra det eller inte. För det är ju förebyggande för i stort sett allt.
Ja.
Om man flyttar fokuset, ja, dit. Liksom.
För att om vi bortser, om vi ser bara, om vi liksom bara bortser från corona, så är Sverige är ju en befolkning av, som består av allt fetare, tröttare och livsstilssjuka människor. Så är det.
Mm.
Och det har ingenting med corona att göra.
Nej.
Så hur gör vi för att stoppa och hindra den utvecklingen? Hur gör vi för att vända den utvecklingen? Vilka steg, rent, och då pratar jag rent politiskt, ska Sverige ta till för att bli en friskare, starkare, helare befolkning? En motståndskraftig befolkning? En mer produktiv befolkning, i alla fall ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men en lyckligare befolkning. Och så vidare. Det är ju den stora frågan. Och den debatten efterlyser jag. Den är kanske inte aktuell och rimlig att ta just nu. Men definitivt så småningom. För det är en debatt som aldrig tas egentligen. På ett rimligt plan, på ett riktigt plan, på ett genomgripande plan. På ett avpolitiserat och på ett avpolitiserat plan. Det vi pratar mer. För det handlar ju inte om partifärger egentligen. Det handlar ju om så här. Det är kostnader, oavsett vilken regering som sitter, så är det kostnader som den regeringen måste bära eller som måste subventioneras och finansieras och sådär. Det handlar ju om den enskilda individens väl och ve och välmående.
Mm.
Sådär. Så att, men det är en väldigt intressant fråga tycker jag. Jag tycker jag ser en, det finns en ironi i det som vi nu genomlider och det som samtidigt är ett mycket större och mer långtgående och mer genomgripande och ett mer pågående hot och en mer pågående kris faktiskt då.
Mm.
Det går ju helt och hållet under radarn idag.
Vad tror du då? Kommer det att bli mer fokus efter postpandemi?
Postpandemi, ja, jag hoppas det, men jag är lite skeptisk. Jag tror inte att, det finns väldigt mycket politiska skygglappar, många politiska skygglappar kring det här. Jag tycker tyvärr att vi ser tendensen till att de här stora, centrala, svåra frågorna undviks i väldigt hög utsträckning.
Mm.
Så att jag tror att vi kommer se en allt fortsatt ökad polarisering tyvärr i det här. Vi ska inte glömma att precis som med mycket annat, och det är ju ganska skrämmande, för vad händer i corona, postepidemi, i coronans spår? Vad händer efteråt med resurser att satsa på människor som, alltså om vi tänker sig på de mest utsatta grupperna som vi har i vårt land, det är ju de också de människor som tjänar minst pengar, där det finns största arbetslöshet, som lever i de trångaste områdena och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ju, de är ju också mest utsatt för ohälsa.
Mm.
Ohälsan är högst i de grupperna. Vilka resurser har vi att satsa på de grupperna efter detta? Det är den stora frågan. Antagligen inte så stora resurser.
Nej, oftast där det sparas in först kanske.
Också. Vilka svångremmar kommer vi att se dras åt efter det här? Och det är en ganska, ett ganska skrämmande scenario. Men det, jag menar, folkhälsa behöver inte kosta jättemycket heller. Det behöver inte, det är alltså,
ett par löparskor som du sa.
Ja, men inte ens det. Alltså, en promenad är ju gratis. Motion är ju till stora delar liksom gratis. Så. Men alltså, information behöver inte kosta jättemycket. Inspiration behöver inte kosta jättemycket. Utan det här handlar mycket mer om en inställning. Det här handlar om en politisk vilja. Mm. Det här handlar om en politisk vision. Jag tycker vi saknar i väldigt hög utsträckning politisk vision idag. Och det är det jag efterlyser. Den politiska visionen att göra Sverige till ett friskare land post-corona. Där är grejen.
Just det.
Men vi får utvärdera längre fram.
Det får vi göra.
Vi återkommer ju till det här.
Det lär vi definitivt göra. Men då säger vi tack för idag. Och så ska vi kalla det här avsnittet postpandemi eller?
Ja, postpandemi. Folkhälsa i coronans spår.